sex eller någonting. Men det är roligt att komma hit. Alltid trevligt att åka in i Småland en liten sväng och hälsa på. Jag har bott i Småland i ett antal år i Hillerstorp. Men trivs bra nere i Karlskrona vid havet. Det är fint också. Idag har jag en predikan som... Den känns bra i kroppen på något sätt. Ibland talar Gud väldigt tydligt på något vis om vad man ska predika över. Ibland så bara får man den här känslan, den här friden på något sätt. Och det känns så där idag. Och titeln på den här predikan är Vem är min nästa? Och den frågan har ju alltid varit viktig, men jag tycker den är oerhört viktig nu. För vi lever ju i en tid där polariseringen är enorm på ett nytt sätt. Vilket delvis beror på alla sociala medier och så, för att jag vet inte hur ni, om ni vet hur det fungerar, men om man har Facebook till exempel eller tittar på YouTube eller något sånt där, så får du bara mer av det som du tittar på. Den vet vad du gillar, den lär sig vad du gillar, algoritmerna, så får du mer av det. Du får aldrig höra vad de andra tänker som inte tycker som du, utan man får bara mer av det man själv tänker. Och det är ju, det skapar ju nästan där att man bara fastnar mer och mer i sitt eget. Och avståndet till andra sätt att tänka blir större. Det är en av sakerna av det hela, men det är ganska hårt på många sätt. Och man hör mycket fördömande från den ena politiska kanten till den andra och så vidare. Så vem är min nästa? Ska vi ta och titta lite grann på. En liten kort bön skulle jag vilja att vi ber. Och jag vill att du ber för dig själv. Att du får ett öppet och mottagligt hjärta för det som Gud vill göra. Ja, Jesus, vi tackar dig för korset. Vi tackar dig för frälsningen och vi tackar dig för livet som du gav. Och vi tackar dig för att du har gett oss Bibeln. Och vi gör att du ber att du ska göra ditt ord levande för oss. Och att det som behöver hända i mig och i var och en av oss här, att du får göra det. I ditt namn, Jesus. Amen. Vi ska börja med att läsa en bekant text för många. Man får inte säga i kyrkan, den här sången kan alla, den här texten har alla läst. För det är troligtvis inte så, i synnerhet inte om man har många yngre människor med sig i samlingen. Vilket vi kanske inte har, men man ska aldrig säga så. Men det här är en text som jag vet är bekant för många av er i alla fall. Och det är från Lukas kapitel 10, vers 25-28. Och då står det så här. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom, alltså Jesus, och frågade, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Och han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och Jesus sa till honom, du svarar rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Älska din nästa som dig själv, sa Jesus. Och vem är min nästa, frågade den laglärde. För det är rätt så viktigt att veta vem det är om man nu ska älska den personen som är min nästa. Den här texten handlar ju först om att älska Gud och sen älska din nästa. Vi ska inte prata om det nu. Det är inte det jag ska lägga mitt fokus och tala om att du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Det är ganska starkt, eller hur? Det är värt att nämna det lite i förbifarten då. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att man ska älska Gud av allt vad man är. Och det är det första. Gud är kärlek. Genom att älska han som är kärleken så lever vi i kärleken och får kraft och kärlek att kunna älska oss själva och andra. Älska dig nästa som dig själv. Det är svårt att älska andra om man inte riktigt älskar sig själv, tror jag. Så det är inte fel att älska sig själv, man behöver göra det. Annars blir det som en propp där. Jag har hört några gånger när det gäller detta att älska sin nästa. Jag har hört från faktiskt en pastorsutbildad som sa till mig så här en gång att älska sin nästa, det handlar främst om att älska våra syskon i tron. Och det fick mig att fundera lite. Jag blev lite förvånad. Och jag började studera lite mer och läsa lite mer. För jag tyckte det var lite konstigt uttalande. Tänker Gud så smalt att det bara är liksom inom församlingen vi ska älska och hjälpa människor. Så jag tänkte vi börja med att titta där. Vad säger Bibeln om vårt förhållande till andra kristna? För det är också viktigt att veta. Vi kan läsa då från Jakobs brev i kapitel 2, vers 14-19. Mina bröder, och nu vill jag, det här säger jag ofta, jag kanske har gjort det när jag varit här också, men det här är också bra att veta. När det står så här, mina bröder, då tänker man, ha, är det bara männen nu som man pratar till? Men det är inte det. Det här uttrycket, mina bröder, som man då hade, det var ett uttryck för alla som var samlade. Läser du en engelsk översättning så står det mina bröder och systrar. De har fattat det, de vet det. Det är liksom att det gäller alla. Så därför skriver man det så blir det mindre missförstånd. Men i Sverige har vi valt att inte göra det. Vilket faktiskt har skapat en del missförstånd. Om du åker till USA till exempel så, eller ser på något tv-program där det sitter kanske ett gäng kvinnor och har en middag, så säger de hello guys. Och ni vet vad guys betyder på engelska. Killar betyder det. Rätt sagt. Men ett gäng tjejer sitter och säger hej killar. Hello guys. Det är ett samma sätt att uttrycka sig som de gjorde här på Jesus tid. Hej kära bröder. Liksom. Alla var inneslutna i det. Man pratade så helt enkelt. I samlingar. Så, då står det så här då. Mina bröder och systrar skulle vi kunna läsa. Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Det här är ju en tydlig text och Jakobs brev är ju ganska tydligt skulle man kunna säga. Också ett brev som jag gillar just av den anledningen. För jag tycker det är härligt när det är tydligt. Liksom. Om vi ser att en broder eller syster, då, nu pratar vi om andra kristna, saknar kläder och mat för dagen. Och bara prat säger, ja, men, gå i frid, klä er varmt, men inte ger dem det de behöver så... Det hjälper ju inte det. Det är ju rätt uppenbart. Och då blir tron död. Så det är ganska starkt. Tron är död när den är utan handling. Så vi förstår av en sån här text till exempel att vi i församlingen har ett stort ansvar för varandra. Paulus sa ju också så här att om en i församlingen lider så lider hela kroppen med den. Och då pratar man om församlingskroppen. Jesus var ju sig själv. Men vi tillsammans är Kristi kropp. Vi är Jesus kropp. Vi har kallelsen att gå ut på samma sätt som han gick ut. Men vi gör det tillsammans. Han kunde göra det själv. Och om en i församlingen lider så lider hela kroppen med den. Då kroppen blir lidande när någon i församlingen lider. På vilket sätt lider kroppen? Vad är det Paulus menar? Jag tror att grundtanken här är att när vi förstår att en syster eller broder i församlingen lider så griper vi in efter bästa förmåga och hjälper till. För lidandet som vår syster eller broder har, det bör också kännas liksom på på något sätt i vårt hjärta. Vi kan inte sitta där och äta en brakmiddag när vi vet att någon annan inte har mat. Det går liksom inte. Det ska kännas så, så att vi gör någonting. Liksom. Det kanske kan handla om att ge oss en tid, rasta hunden för någon som är sjuk, ge materiellt om någonting saknas och så vidare. Det kan handla om att visa medkänsla och självklart stå med i bön. Men det går inte förbi oss. Om någon i församlingen lider så ska vi se det och vi ska göra någonting för att hjälpa till. Men då kan man ju säga så här, men vad händer om min radar inte uppfattar att någon behöver hjälp? Ja, det man inte ser är ju svårt att göra någonting åt, eller hur? Det är väl ingen som kan döma en för det egentligen. Och jag har faktiskt märkt under alla mina år som pastor att ganska ofta att folk inte berättar den kamp de har. Inte delar den med varandra. Så det är en liten uppmuntran till detta. Brottas du med någonting? Har du det kämpigt? Ja, men låt folk få reda på det. Det är inte så där liksom att du går och är lite otrevlig. Nu måste ni ge mig någonting. Men säg att jag har lite tungt. Du kan ju vara med och be för mig. Liksom så. Låt församlingen vara med och be och stötta dig. Jag har blivit lite, nästan lite ledsen några gånger. Det var ganska länge sedan nu. Men det var någon gång i Hillerstorp. Jag fick reda på att en av församlingsmedlemmarna hade legat på sjukhus i 5 veckor. Jag hade inte hört det. Den personen hade inte sagt det. Ingen släkting hade sagt det. Ingen i församlingen hade sagt det. Troligtvis var det inte så många församlingar som visste om. Då kände man, hallå, jag hade velat komma och besöka dig. Men det man inte får reda på, det är ju svårt att göra någonting åt, såklart. Men om vi ser att någon har behov och väljer att inte göra någonting, det är allvarligt. Och i första Johannes brev kapitel 3, vers 16-17 så står det så här. Om någon har den här världens tillgångar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Det här är ju ett ganska allvarligt ord. Att om man ser att en människa, någon i församlingen, har behov och man har världens tillgångar, man har alltså möjligheten att göra någonting, men man stänger hjärtat, jag bryr mig inte. Då ställer sig Johannes frågan, kan Guds kärlek förbli i den personen som stänger sitt hjärta? Om vi stänger våra hjärta för varandra i församlingen så blir församlingen lidande. Genom att Guds ande inte trivs. Det blir kallt och det är inte bra. Det blir en stympad församling som inte kommer fungera. Så när vi ser behov och vi vet här kan jag göra någonting, då är det viktigt att vi gör någonting. Och det blir viktigt, oerhört viktigt, säger ju Bibeln när det gäller församlingen. Men kanske att vi kan sträcka oss lite utanför våra kretsar också. Så utan tvekan är detta att älska sina syskon oerhört viktigt, alltså syskon i tron. Men hur är det med resten av mänskligheten? Hur ska vi bete oss mot den? I början av predikan läste vi om hur en laglärd frågade vilket bud som är viktigast. Och efter Jesus svar så ställde han då frågan, vem är min nästa? Och som svar på detta så kommer Jesus med en berättelse. Det är lite uppmuntrande för mig som författare att det faktiskt några av de mest kända bibeltexterna är påhittade berättelser. Och det här är en utav dem. I Lukas 10, vers 30-37 så svarar Jesus så här. Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sen försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg. När han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sa, sköt om honom. Och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Frågade då Jesus. Och den laglärde svarade, den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom, gå då du och gör som han. Som säkert många av er känner till, så var relationen mellan judar och samarier på Jesus tid spänd. Man ville inte ha med varandra att göra. Man pratade inte med varandra om man inte behövde. De umgicks inte och så vidare. Ungefär som det fortfarande är där nere mellan palestinier och judar. Eller som det är mellan vänsteraktivister och högeraktivister. Alltså, det är svårt att se de grupperna sitta ner och ha ett bra samtal. Det var liksom det här klimatet som var mellan samarier och judar. Man höll sig på sina kanter och man umgicks inte. Så när Jesus berättar den här berättelsen så berör han ju liksom ett känsligt ämne. 2 stycken judar som dessutom då, man säger, jobbar i templet går förbi den skadade mannen. Men så kommer en samarier som då definitivt inte är en broder till juden. Och han hjälper. Så Jesus uppmaning är till oss alla att göra samma sak. Hjälpa den som behöver hjälp, oavsett vem det är. Och för att förtydliga det så kan vi läsa den här versen från Lukas 6 och 27. Men till er som lyssnar säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Så ja, vi har ett stort ansvar inför våra bröder och systrar. Men Guds famn sträcker sig så brett det bara går. Vi ska älska dem som inte ens nödvändigtvis älskar oss tillbaka eller till och med hatar oss. Det finns ingen gräns för Guds kärlek, helt enkelt. Bibelns ord är utmanande. Och inte alltid bara lätt. Sådär. Att bry sig om sin familj och vänner och bekanta, det gör nog nästan alla. Jag säger nästan alla för jag tycker ändå att man hela tiden, dagligen nästan, eller på att säga, i alla fall veckovis läser om föräldrar som gör sina barn illa. Så ibland undrar man. Men de flesta fall så älskar man ju sin familj, sina vänner och bekanta och vill hjälpa till där. Men Gud vill att vi ska vara redo och visa kärlek till dem som aldrig och visas kärlek till oss eller inte ha några tankar på det. Det är faktiskt Guds ord. Och när det blir synligt för världen att kristna visar kärlek mot alla, är redo att göra uppoffringar mot människor man inte känner eller ens delar värderingar med, så skapar vi en grogrund för att människor också kan bli intresserade av den Jesus som vi bekänner som Herre. En annan sak som är viktig är ju att vi som är troende håller sams. Då säger Bibeln att när de ser vår enhet så ska de förstå att det är Jesus som har sänt oss. Så det är ju väldigt positivt att kyrkan nu för tiden inte kastar sten på varandra. Olika samfund och så som man faktiskt historiskt sett under 1900-talet delvis gjorde. Så där har det verkligen hänt positiva saker. Men jag skulle vilja säga att det är ganska viktigt, eller det är oerhört viktigt att vi som troende inte är de som sitter på våra arbetsplatser, pensionärsföreningar, skolor och liksom talar illa om de som inte tycker som oss. Det är viktigt att vi är reklampelare för Jesus som älskar hela världen. Och det är inte mot kött och blod vi kämpar, utan det är mot andemakter. Jag vet inte om ni... Jag ogillar att vara politisk. Jag tycker inte heller att det här är politiskt. Men jag vill inte som pastor eller författare liksom stå på en barrikad och ropa ut att andra ska rösta som mig eller så där. Så att jag är väldigt försiktig med, för jag vill att alla ska känna sig så här välkomna. Men jag blev väldigt illa berörd i veckan, var det väl, när Hamas lägger fram de här 4 kistorna på en scen i Gaza och har tydligen haft enormt mycket pengar att trycka upp en gigantisk skylt bakom. Tänkte ni på det? Där man har gjort en nidbild av israeliske presidenten. Det kändes väldigt obehagligt, måste jag säga. Och det blev på något sätt tydligt att det här är inte en kamp. För det var som ondska som ligger bakom det där. Det är inte människor. De går en annan maktsärende. Så ser jag ändå på det. Det finns mycket nöd i den här världen. Det behöver man inte leva särskilt länge innan man upptäcker. Och det är inte nu det har blivit nöd. Det har alltid funnits nöd. Orättvisor och lidande. Så den som vill hjälpa sin nästa behöver aldrig känna att nu finns det inget mer att göra. Det finns alltid människor där ute som behöver oss. Och kanske att det allra viktigaste är att tänka på närheten. Vilka har jag runt omkring mig? Vilka människor finns det här i Emmaboda? Och vilket är det största behovet? Vilket är det största behovet som en människa egentligen har? Ja, det är ju en lång lista på viktiga saker som vi människor behöver, mat och så vidare. Men på något sätt så är väl kanske det viktigaste, tänker jag. Jag kan ha fel, men jag tänker ändå att det viktigaste kanske ändå är att man får möta Jesus. Det är ju han som är den enda vägen till Gud. Och Johannes 3:16 är ändå tydlig med att det är den som tar emot Jesus som får komma till honom efter det här livet. Så det är svårt att komma runt, tänker jag, att det viktigaste behovet är att människor får möta Jesus. Men frågan man kan ställa sig lite grann så där är: hur ofta möter jag sådana människor? För de kan ju gå med kostym och köra Porsche, lika väl som att de sitter och tigger pengar utanför ICA. Och frågan jag ställer mig när jag själv säger så här, och det är ju att jag vet ju att Jesus kom ju, han dog ju på korset för alla människor. Det är en så stor sak han gjorde. Alltså att Gud kliver ner, klär av sig det himmelska som det står i Nya testamentet och blir en människa. Att Gud gör detta för att rädda oss. Han gör ju det för att det var en människa som överlät mörk, vår makt att råda över jorden till mörkets makt. Så därför var det en människa som var tvungen att ta det tillbaka. Så därför Gud var tvungen att bli människa. Så att han kunde stå emot djävulens frestelser, vilket Adam och Eva inte fixade. På det sättet återta maktens nycklar. Men det är ju ingen liten grej han gör. Alltså han låter sig födas. Det är helt beroende av andra människor. Man hade inte ens blöjor på den tiden. Tänkte jag, Gud. Behövde hjälp av en mamma och en pappa. Och växa upp, gå igenom tonåren och allt detta. Liksom, för att till slut, kanske 32-33 år gammal, dö på korset för våra synder. Jag blir all, när jag riktigt tänker på hur stort det är, så griper det mig. Och då förstår man liksom att Guds nöd för de här människorna som vi har runt omkring oss, som inte är frälsta, hur stor den är. För det var inte bara för dig och mig som han dog. Han dog ju för dem som ännu inte tagit emot honom, som Bibeln säger också. Och den nöden bör vara stor också i oss. Så stor att vi är beredda att göra uppoffringar för att nå de här människorna som vi har runt omkring, som inte är på väg till himlen. Det kanske är det bästa sättet lite grann att testa hur man har det med sin gudsrelation. Det är liksom, hur mycket nöd har jag för resten av mänskligheten? Och känner man då att nej, men jag är nog mest fokuserad på mig själv just nu, och de jag har närmast mig, resten av världen, den är för jobbig, jag orkar inte bry mig. Ja, men då är det nog kanske dags att gå ner på knä lite grann och säga, Jesus, kom, fyll mig med din ande, fyll mig med din kärlek. Gud älskar världen så mycket att han gav sitt liv för den. Den kärleken får vi som tror på honom del av. Och ju mer tid vi spenderar med Jesus, ju mer fylls vi av hans överflödande kärlek. Jag gissar att en del av er har läst en bok, kanske på 80-talet, som heter Driven av kärlek. Är det någon som har gjort det? Ja, men det var några 4-5 händer där. Det är precis vad det handlar om. Driven av kärlek. Om jag minns rätt så handlar den boken om en missionär som gick ut till indianstammar i Amazonas. Vilket är ganska utmanande. Än idag faktiskt hittar man stammar som inte haft någon kontakt. Jag läste om det bara för några veckor sedan. Det är otroligt. Men driven av kärlek. Liksom. Jag måste möta de här människorna. De har inte hört om Jesus. De måste få höra om Jesus. Och så är man beredd att offra liksom allt sitt liv till och med. Det finns en film. Jag tror inte att den handlar om den här boken Driven av kärlek. Men som är väldigt lik. Som heter Det brutna spjutet, tror jag. The Broken Spear. Känner igen den någon? Den är bara kanske 10 år gammal eller någonting. En väldigt välgjord film. Jag kan rekommendera att söka upp på någon Netflix eller något annat, vad det nu kan finnas någonstans. Men någonstans finns den att hyra eller köpa online. Det är så man gör mycket nu för tiden. Den handlar om fyra missionärer, amerikanska missionärer som landade mitt i Amazonas. Men de hann inte säkert långt innan de blev dödade allihop av en indianstam som aldrig liksom sett vita förut, och de landade dessutom ett plan på någon sandbank vid en flod, så liksom plötsligt kommer det ett plan från himlen. Alltså det är lite chockerande för dem, kan jag tänka mig. Men det som händer sen är att fruarna till de här fem missionärerna bestämmer sig, nej, men vi ska gå dit till den här indianstammen, och de gör det. Och de når fram till dem. En otroligt spännande film faktiskt, som handlar just om det här att han var driven av kärlek För det är alltså stora insatser många har gjort för att nå människor man aldrig har träffat ens. Och det är lite där man får ta temperaturen på sig själv. Hur är det med mitt hjärta? Har det blivit hårt på grund av den hårda värld vi lever i? Eller är det överflödande mjukt? Trots omständigheterna runt omkring. Det som är positivt är att om du märker, som jag har märkt nämligen ibland, att nej, men jag måste nog omvända mig lite. Jag har nog blivit lite inåtvänd. Jag har nog blivit lite förhärdad av den här världen. Och så får man liksom på nytt, Jesus förlåt mig. Jesus kommer din ande, fyll mig. Låt mig liksom använda min tid till att göra skillnad i den här världen. Att man kommer till de platserna ibland titt sånt där man behöver liksom ta en omstart. Så man behöver inte känna någon skam över att om det skulle vara där just nu. Men det är viktigt att vi på nytt släpper in Jesus och låter kallelsen att gå ut till den här världen med evangeliet. Få vara det som är det som vi har framför oss. Helt enkelt. Och till slut, det är ju verkligen genom frälsningen som vi kan få fred och slut på orättvisor. Det är när människor får ta emot Jesus så de kommer lägga ner sina vapen. Så de kommer sluta och hata och mörda och hålla på. Jag jobbar numera 50% på Fryshuset som jobbar med ungdomar. Just nu jobbar jag med motorintresserade ungdomar på halvtid. Men Fryshuset i Karlskrona har 2 mötesplatser, alltså fritidsgårdar skulle man kunna säga. Men det är lite mer än fritidsgårdar. Den ena är då för motorintresserade ungdom och den andra är på Kungsmarken som är Karlskronas Rosengård eller Rinkeby eller vad man ska säga. Det utsatta området. Och ni har säkert hört, gissar jag även här uppe, att det har varit en del mordförsök och saker. Och en 17-årig kille från Karlskrona, från Kungsmarken, som var nere i Lund för några veckor sedan och mördade en man där nere. På uppdrag från ett kriminellt nätverk som den här killen egentligen inte är en del utav. En kille som jag känner på grund av att jag har jobbat på Fryshuset där uppe. Och nu är ju på grund av det de gjorde, han gjorde, så ska det ju de här där nere hämnas. Och så här håller ju mänskligheten på. Någon gör någon illa och då ska de andra göra illa tillbaka och så ska man göra illa tillbaka och så blir det bara värre och värre och värre och värre. Det finns ju bara ett sätt att bryta detta och det är ju att förlåta. Försonas. Men människor i mänsklig kraft har väldigt svårt med det. Men när Jesus får komma in. När människorna säger ja till Jesus så kan man det. Precis som de där 5 missionärsfruarna som valde att istället för att vilja hämnas på den indianstammen så går de dit. Och försöker nå dem med evangeliet. Och bli vänner. Så vi måste be mycket för människor runt omkring oss. Och vi kan be mycket för alla oroshärdar som finns i världen. Som vi har bett be för ledare. Att de får vishet. Men be också för alla troende, alla missionärer som finns runt omkring i hårda miljöer. Vi vet att folk kommer till tro i Gaza. Folk kommer till tro i Iran i ganska stora mängder. Men det är inte lätt att vara kristen där. Men de behövs där. För det är när folk kommer till tro som saker händer på riktigt. Så vem är din nästa? Svaret blir att det är den människa du har bredvid dig. Oavsett vem det är. Helt enkelt. Och vi ska älska vår nästa som oss själva. Ska vi be en lite grann? Ska vi stå upp inför kungars kung? Ni har säkert någon mer sång här. Så om det är någon som ska spela någonting så får ni jättegärna komma fram. Förbereda er för det. Vi ber. Är det någonting som har träffat dig i det jag har predikat eller det vi har sjungit eller det som har delats tidigare under gudstjänsten, något som har berört dig, så skulle jag vilja uppmuntra dig att ta det och liksom i en stund av bön bara ge till Gud. Personligen känner jag att jag dagligen behöver mer kärlek, mer av Guds kärlek över mitt liv. Så att jag har någonting att ge till människorna som jag möter. Skulle du känna att jag kan också behöva lite mer av Guds ande, Guds kraft, Guds kärlek, så är det en bra sak att be om just nu. Men nämn det som har träffat dig, om det är något som har träffat dig. Kära Jesus Kristus, jag tackar dig för korset återigen. Jag tackar dig för frälsningen. Jag tackar dig för livet som du gav. Jag tackar dig för att jag och vi som är samlade här har fått nåden att ta emot dig, Jesus. Att vi får ha din ande boende i oss. Att du, Jesus, bor i våra hjärtan genom den heliga ande. Vilket gör att vi förhoppningsvis tänker lite annorlunda än en del andra människor gör. Och ser på människor runt omkring oss på ett annat sätt. Vi har ett större perspektiv. Men hjälp oss också att inte bli hårda och förhärdade, utan hjälp oss att förbli med mjuka hjärtan. Hårda pannor kan man ha, med mjuka hjärtan. Så vi får bli en församling som sprider din kärlek till den här världen. Sprider hopp till den här världen, Jesus Kristus. Och jag ber verkligen om rik välsignelse över församlingen här i Emmaboda. Omslut dem på alla sidor. Led dem framåt steg för steg. I det som man planerar som församling, men också församlingen i vardagen. Där varje medlem finns bland en massa människor. Så kom helig ande med din ande. Kom med din kraft. Kom med din smörjelse. Kom och fyll oss med din kärlek, Jesus Kristus. För den här världens skull. Herre. Amen.